Hej och varmt välkomna tillbaka till podden. Det är roligt att allt fler hittar hit till oss. Ni vet väl att vi finns på Facebook och på Instagram också, ifall ni vill kolla in mer av oss. Det går också bra att mejla till den här podden på kuriotespodden@gmail.com. Jag tänkte presentera mig. Och jag heter Daniel Johnston och jag är med i redaktionen för den här podden. Och till höger om mig har vi
Erland Kornfeld och jag bidrar med min vanliga inlägg som heter att allt som sägs av var och en här, det står man själv för om man vill ha synpunkter på det. Och jag tycker att det är särskilt trevligt att vi idag har en gäst, Berit Frösent, som har skrivit en bok som vi ska prata om. Och innehållet är väldigt spännande för det är en av grundarfigurerna här i Hjärna, Ytterhjärna. Den antroposofiska hjärna som heter Arne Klingborg. Men jag tänker kanske, Berit, att du först säger någonting om vem du är.
Ja, jag heter ju Berit Frösent och är norsk men kom till Hjärna i slutet av 80-talet. Och då hade jag jobbat som bokdesigner och grafiker i Oslo. Men efter att jag kom till Hjärna så började jag jobba i ett konstnärskollektiv här. Och har väl fortsatt då att vara målare och skribent här i Hjärna.
Mm. Hjärtligt välkommen.
Tack.
Ja, välkommen. Ska vi köra igång? Det kan vi väl göra då. Vi börjar med en bra fråga, nämligen vad handlar den här boken om? Kan du berätta det?
Jo, det är ju berättelsen då om konstnären Arne Klingborg. Från hans födelse och fram till, alltså födelse 1915 och fram till Rudolf Steiner seminariets början 1964. Så att den omfattar 50 år av hans liv. Men det är inte bara en berättelse om Klingborg som person. Det är ju också en berättelse om de personer som han samarbetade med. Intressanta pionjärer inom den antroposofiska rörelsen. Och också de idéer som han arbetade med under tiden.
Mm. Jag tänker att det vore intressant om du kunde berätta lite grann om hur gick det till när du kom på den här idén. Boken är ju ganska omfattande och jag föreställer mig att det har tagit ett tag och rätt mycket engagemang. Så det var väl någon slags impuls, antar jag, som fick dig att börja det här projektet.
Ja, det är ju klart att det är ju ett stort arbete och mycket forskning. Och då jag kom till Hjärna så började jag ju så småningom att skriva och då framförallt lite grann om, ja, för det mesta om antroposofi och konst. Men jag hade ju aldrig tänkt att skriva en biografi om Arne Klingborg. Därför att jag tyckte att det skulle vara lite övermäktigt. Han hade ju så många färger på sin palett, inte sant? Han var ju primus motor i så många olika verksamheter. Och jag hade ju egentligen inte heller något nära samarbete med Arne. Jag jobbade ju på mitt håll och han stod inne i den här stora processen med att bygga kulturhuset strax efter att jag kom till Hjärna då. Men efter att han hade gått bort så var det en dag att jag var på besök hos en god vän ute i Mölnbo där Arne bodde i slutet av sitt liv hos sin dotter. Och vi satt ju där och pratade och jag och min vän och så kom Aurora Klingborg förbi och vi började prata om mitt skrivande då. Och så säger hon plötsligt: ja, kanske det är du som ska skriva biografin om Arne. Och det var ju bara en impuls. Men jag märkte ju då att det stod en mycket mer omfattande fråga bakom. Så jag gick därifrån och la mig för att sova. Och då fick jag inte sova. Det var som en storm liksom, som tog tag i mig. Och jag märkte ju att jag kunde ju inte stå emot det där. Mm. Det var ju bara att följa energin. Och sen så... Ja, jag var alldeles för liten liksom, för att kunna stå emot. Så då började jag fundera och samla lite material då, omkring det här.
Mm. Men jag tänker, jag blir lite intresserad, vi är ju förtjusta i det här poddsammanhanget och borra lite grann i såna här saker, den här stormen eller energin. Skulle du kunna definiera det lite mer eller beskriva?
Just det här är en antroposofisk podd, så vi vill ha en antroposof, förstår du?
Ja, om jag ska vara väldigt kort så förstod jag ju att det här var en del av min livsström. Och att den röda tråden, så att säga, och att det kanske till och med var en viktig orsak till att jag kom till hjärnan överhuvudtaget.
Just det.
Lite paradoxalt naturligtvis eftersom jag är norsk, men idag vet jag mycket mer om den svenska antroposofiska rörelsen än om den norska.
Där har jag en reflektion där. Om inte annat, förutom att det är ett spännande porträtt av Arne då, så är det ju också en historisk redogörelse för hur antroposofin kommer till ett Sverige och hur den växer fram. Det är ju ett jättejobb du har gjort. Det är bara en reflektion, det är ingen fråga. Så. Men jag tycker det är jätte... Det är som en... Eller hur?
Ja, jag tänker också att du har säkert gjort dig tankar om vad ska den här boken bidra med till skillnad från andra böcker som har skrivits om och av Arne?
Ja, för att ta din kommentar först här då, så måste jag säga att jag ganska tidigt bestämde mig för att det här skulle vara en bok som där också icke-antroposofer kunde hänga med till viss del i alla fall. Även om det också finns många saker som är ja, kanske mer av intresse för en som har stått inne i den antroposofiska rörelsen. Men, och det har ju också gjort att den har fått en form som är annorlunda än om jag bara hade skrivit för alltså en större allmänhet eller för bara för antroposofer. Vad var din fråga?
Ja, det är sånt där som många frågar sig när man gör saker.
Ja.
På vilket vis ska det här bli någonting som tillför något jämfört med andra saker som är gjort på samma tema?
Jo, det var ju också en sak som jag tänkte, nämen, det har ju skrivit en hel del om Arne Klingborg. Han har ju också skrivit en hel del själv.
Mm.
Alltså trädgård, arkitektur, pedagogik. Men det här är ju då en bok som binder ihop trådarna. Det andra är ju mycket utspridda saker egentligen. Så att Arne var ju en väldigt bra person att kunna skapa en organisk helhet utav den här historien.
Mm.
Han var ju navet i så mycket.
Just det.
Men viktigt i just den här boken är ju också det att jag så småningom fick tillgång till Arne Klingvås personliga, alltså privata brevsamling. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt värdefullt. För då får man ju alltså insikt i hans utveckling ganska tidigt. Som visar en annan person, tycker jag, än den som man kanske, som vi känner när han blev en offentlig, ledande, karismatisk personlighet i svensk kulturliv.
Har det varit särskilt svårt vissa motiv eller vissa saker i den här processen, skrivarprocessen? Är det vissa saker som har varit svåra att reda ut eller liksom berätta om? Eller har det varit smooth sailing?
Ja, alltså för det första så är det ju en väldigt stor sak att samla så pass mycket fakta.
Mm.
Jag är ingen historiker och framförallt ingen arkivmänniska. Så att jag bestämde mig från första början att det här skulle inte bli ett heltidsjobb för mig. Jag ville göra andra saker också bredvid. Så att jag tog ju då en bestämd tid på dagen och gick igenom en massa brev och så vidare. Och så kom jag ju då också fram till teman som var mindre intressanta för mig som skribent naturligtvis. För att i första hand så är ju det här en konstnärsbiografi. Eftersom det var under dessa år, 50 år kan man säga, att Arne jobbade mest med sitt eget måleri och sina egna projekt. Och så var det ju nödvändigt naturligtvis också att berätta om antroposofiska sällskapets historia eftersom han var generalsekreterare i mer än 30 år.
Mm.
Och där var det strider, där var det konflikter som han ju stod mitt inne i och fick reda ut. Och det var ett ganska kämpigt kapitel att komma igenom faktiskt.
Mm.
Man märker ju också att det rent energimässigt var något som inte bara drog honom ner, men också den som skulle skriva om det.
Just det.
Ja. Mm.
Och tänker du att det har kommit fram något sätt som Arne hanterade konflikter på, eller blev det bättre eller sämre? Eller? För det här är ju någonting som vi känner igen fortfarande i den namnsorska rörelsen, både i Sverige och internationellt. Den här så att säga, oerhörda glädjen i konfliktandet.
Alltså, där måste jag ju säga att det är de sidor hos Arne som jag verkligen beundrar och respekterar, och det är ju hans förmåga att lösa de här knuten, alltså konflikterna inom sällskapet. Inte bara i Sverige, men alltså internationellt så hade han stor betydelse.
Mm.
Och man blev ju också väldigt beroende av honom. Alltså, jag tror att det är Erik Olof Holmberg som säger att utan dig så är vi helt förlorade. Du måste komma liksom tillbaka till Stockholm. Och han var ju ständigt på resa. Och, men så var det ju också i den här Skävningen-kretsen. Som inte alla känner till, men som var en sån alltså krets som försökte och få till ett samarbete mellan de här olika grupperingarna. Och sällskapen blev ju också delade internationellt. Så att Arne var ju ofta den som kunde gå mellan grupperingarna och den enda som fick lov att tala med den ena och den andra.
Mm. Mm.
Och man kan naturligtvis ha tankar om det också, men i alla fall så skapade han flöde. Han fick utvecklingen att gå vidare.
Tänker du att det finns någon koppling där till hans konstnärskap? Att det kan ha bidragit till den här förmågan, eller var det liksom en egen förmåga som Arne hade som person?
Alltså jag tror ju att han var född med den förmågan, för redan i skolan så de fick ju inte betyg. Han gick i Vigbyholmsskolan efter att han fyllde 14, och där fick man inte betyg, man fick bara en bedömning. Och redan där så står det alltså att en av hans viktigaste förmågor är att skapa flöde i det sociala.
Mm.
Han är social mittpunkt och han betyder mycket för lärarna också. För att de ska klara av elever och olika konflikter. Då.
Mm.
Så det här är nog en sida som man är född med, tror jag.
Okay. Mm. Jag vet att det finns andra skolhistorier ifrån Arne.
Ja, precis. Ska vi stanna lite vid skoltemat. Och du berättade ju om det här när han går på Vigbyholmsskolan. Han är ung och så får han en uppgift och skriver en uppsats. Och så skriver han en uppsats om vad han ser som idealskolan.
Ja.
Han är så himla fin. Jag tycker han skriver så här. Ja, den får heta det provisoriskt. Det är inget bra namn, idealskolan. Men vi kallar den så för enkelhetens skull. Men vad han gör är att han beskriver egentligen seminariet i Ytterhärna ganska så på pricken. när han är 14 år gammal eller något. Är inte det? Vad tror du om det?
Jo, det är ju klart att i Vigbyholmsskolan där han började genom en tillfällighet kan man ju säga. Mm. Alltså, han gick förbi där skolan. De flyttade ut till Vigbyholm i Täby och det var en skola som liknade, som hade en pedagogik som liknade mycket på Waldorfpedagogiken. Genom det att den, ja, här vårdade man alltså konsten i undervisningen. Man fick snida alltså lampor efter manstensmodeller. Där kom designen in. Han gick in i något som hette konsthistoriska klubben till exempel. Man vet ju hur Arne kunde förmedla konsthistorien senare.
Mm.
Och det var ju också här han började odla lite grann i en trädgård. Köpa frö och så vidare. Det är ju lite ovanligt för en pojke på 11 år. Så att här fick ju Arne väldigt mycket impulser. Inte bara till alla verksamheter senare i livet. Men också till hur en skola borde se ut.
Mm.
Och då har han ju redan den där bilden framför sig att det ska vara ett stort vitt hus vid en sjö och det ska vara odlingar där man lär sig att odla och det ska vara hantverksbyggnader och naturligtvis också teoretiska ämnen. Men den stora tanken är ju det att man ska inte bara lära med huvudet, man ska lära med hela människan, tanke, vilja, känsla. Mm.
Det är ju en grund grejen om Waldorfpedagogiken. Jag tänkte när jag läste det där så tänkte jag att en sån skola måste nog ha varit rätt så perfekt för en person som Arne. Det här med att inte liksom tvingas in i något fack, till exempel bara läsa teori eller sådär, utan att få verkligen använda allt. Så där tror jag nog det är otroligt bra. Det är också den där omständigheten med att det nästan är av en slump. Men han bestämmer sig väldigt tydligt, för där ska jag gå, i den skolan. Det är liksom ingen snack sådär.
Mm.
Det är intressant.
Jag tänkte bara säga att för er som inte har varit där, så att om man åker ut till Ytterhjärna idag så känner man igen den här beskrivningen som vi nu pratar om. Det är så det ser ut i det första huset där seminariet grundades.
Ja. Precis, det är ett vitt hus. Lite uppe på en kulle vid en sjö med trädgårdar och odlingar runt om och så. Jag tänkte, det här med Arnes begåvningar. Vi har ju pratat om det här med att han var bra på det här sociala. Är det något annat som du har sett som du tycker, har han flera begåvningar som du tänkt?
Ja, det var ju oerhört mycket som han gjorde under dessa år också. Han gjorde ju scenografi. Det fick han ju också impulsen till i Vigbyholmsskolan egentligen, skolteatern. Men det man också ser är ju att han från första början är duktig på att skriva. Och det kom ju fram i de här breven också i boken. Och det är ju något, alltså det är ju något också av orsaken till varför jag har tagit med en hel del brev, för jag tycker det är så intressant att se hur han från första början uttrycker sig så oerhört bra. Alltså lika bra med penna som med pensel.
Mm.
Och det är ju naturstämningar, det är färger, det är konst naturligtvis, kanske på resor senare. Mm. Vi får ju följa honom på resor i Italien och så vidare. Så att där tycker jag han visar en väldig mogenhet och säkerhet också.
Ska vi bjuda tittarna och lyssnarna på lite? Skulle du vilja läsa en bit? Något litet exempel eller?
Jo, jag tycker ju Arne är ju inte, Han kunde ju vara väldigt begeistrad, det vet vi.
Ja, ja.
Och han odlade ju begeistringen också i medvetet, tror jag, i pedagogiken. Och det var ju något han hade från Steiner. Alltså en lärares begeistring är helt nödvändig. För.
Mm.
Och han kunde ju svimma av begeistring när han stod då framför Michelangelo, kanske i Florens, eller för första gången, inte sant? Ja. Hade hon läst om det, men originalet, det var ju toppen.
Mm.
Och nu är han då, han har ett arbetsår i Rom, där han får lov att utveckla måleriet, och han också då läser Mikkel Steiner. Och då är han ute på den romerska kampanjen, som också har varit en inspiration för målare genom tiden, alltså från 1600-talet också.
Är det ett område, kampanjen? Eller?
Ja, det är ett sånt, ja, en flack, vad heter det på svenska, yte.
Slätt.
Ja, slätt. Mm. Som också har mycket ruiner och växtlighet då. Så att här går han ut och så beskriver han upplevelserna så här, och det är också ett brev till Gertrud. Här och var korsas bågraderna av täta pinjaler, och långt borta kan man skymta Rom med Peterskupolens blå opal. Runt omkring fält, somliga ganska torftiga, med betande fårhjortar, andra med vajande sed. Vetet går i ax just nu. Här och var en präktig bondgård och några fattiga kojor. På sina ställen har man byggt in små hus i akvedukternas bågar. Det är tyst och fridfullt. Fåglar sjunger, en hund skäller eller en åsna skriker. Då och då bryts tystnaden av ett förbiilande snälltåg eller av en flygmaskin som sänker sig ner mot det närbelägna flygfältet. Eller så hör man på avstånd något ilsket signalhorn från en buss. Men ändå, trots alla dessa ljud som då och då bryter tystnaden, känner man ändå lugnet. Hela landskapet har något befriande, oändligt över sig. Man andas ut och ser man ner på marken, vid dikesrenarna eller på de gröna strimmor som inte är odlade under akvedukternas ruiner, så ser man en ljuvlig flora. Många av blomstren har vi också, men några känner jag inte igen. Jag plockade med mig en stor bukett. Mm. Och det känner vi ju igen, hur han alltid kom med en liten bukett där och satte på bordet när han skulle hålla ett föredrag.
Jag tänkte följa upp där du nämnde Gertrud, som ju var hans fru.
Ja.
Jag antar att hon var en person som också betydde en del för Arne, eftersom de följdes åt väldigt länge.
Ja, naturligtvis. Det kom ju också väldigt starkt fram genom de här breven då. För de flesta av dem är ju till Gertrud.
Mm.
Även om man också skrev flitigt till vänner och till styrelsen i Dorna. Så får vi ju då se hur viktig Gertrud var för Arne på väldigt många plan egentligen. Inte bara som en som höll honom lite nere, tror jag, på jorden. Hon var ju mer jordat på ett sätt, men också den som faktiskt, så som man beskriver det själv i alla fall, introducerade det kutanistiska tänkande, och som han också skriver lite senare i sitt liv, Utan dig, skriver han, så tror jag inte att jag hade kommit till någon fördjupning. Alltså att hon hade betydelse för honom, till exempel som den som tittade på hans tavlor och kunde se vad som var bra, inte bra, när han kanske var lite ytlig eller flyhänt eller så där. Och han säger ju då också i det samma brevet att att hon har alltså en väldigt djup, haft en väldigt djup, ett djupt inflytande på honom när det gäller just antroposofin i hans liv.
Mm.
Mm.
Det är spännande, för det är ju ett perspektiv som man ju inte kanske förväntar sig på det viset. Så som jag kommer ihåg det, så hade jag inte dragit den slutsatsen om mig själv i varje fall. Att Gertrud var den som inspirerade honom i det antroposofiska.
Nej, och det är ju så att Gertrud, hon var ju inte så verbal som Arne.
Mm.
Och hon berättade egentligen ganska lite om sig själv. Så att jag vet inte så mycket om henne, men som sagt, man lär ju känna henne genom breven. Och hon hade ju också en lite svårare karaktär, tror jag. Hon kämpade ju tidigt en del med depressioner. Och då ser man ju också hur mycket omsorg han hade. Alltså, hela tiden så lyfte han upp henne, uppmuntrade henne och fick henne att tro på sig själv och sin egen kraft.
Mm. Mm.
Så, och det är ju också en väldigt rörande sida hos Arne som kommer fram, hur mycket värme han hade och omsorg för sina vänner faktiskt.
Mm. Mm. Finns det flera sådana här, så att säga, karaktärsdrag eller händelser som du har upptäckt i det här arbetet som inte för så vitt passar med den vanliga bilden av Arne?
Ja, alltså, du kan ju säga att när jag träffade Arne så var han ju en karismatisk ledare och väldigt bestämd. Han visste ju vad han ville och han fick folk med sig.
Mm.
Men det var ju också hans styrka, att han kunde samla folk och få dem att samarbeta. Men på den här tiden, så, eller under den här perioden som boken då omfattar, så är han ju en ung man i utveckling. Och han var ju en väldigt intensiv förespråkare för Rudolf Steiners konstimpuls. Och det var ju stora visioner som han målade upp. Och jag tror nog att många har tänkt att fanns det aldrig något tvivel. Och det ser man ju i den här boken, att det fanns det ju. Och han tvivlade ju också mycket på sin egen förmåga att få till det som Rudolf Steiner då strävade efter i konsten. Så det är ju en sida där man ser att han har inte alls så mycket självförtroende kanske. Han möter väldigt stora motgångar också bland kritiker. Och han kämpar ekonomiskt. Så att det var ju inte så lätt. Det är ju också att man ofta tänker att ja, för Arne flyter det på. Mm. Men det var oerhört stora motgångar. Och där tycker jag nog att han hade en väldig ödmjukhet. Alltså han var inte alls någon som liksom tyckte om till exempel att människor hade stora förväntningar på honom. Mm.
Det där är också ett intressant tema. Han gjorde mycket annat. Han gjorde saker utanför de antroposofiska sammanhangen i början där.
Mm.
Det är en sån här grej som vi kanske ska borra lite i också. Tror du att han på något sätt i sin egen konstnärskap, att det blev hämmat på något sätt av det här jättearbetet som han gjorde för och med antroposofin? Tror du det att...
Alltså det är ju naturligtvis en hypotetisk fråga, för Därför att vad hade hänt om man hade fortsatt att jobba med staffelimålningar och ställa ut. Men jag tror ju att i anknytning till det jag just sa så tror jag han kom till en punkt där han förstod att konsten skulle ha en annan, spela en annan roll i hans liv. Och då var det ju så att jag tror ju egentligen att det var inte inom maleriet direkt som han fick uttryck för sin mest, alltså för sina mest genuina förmågor, kan du säga. Jag tror att det var ju just inom det sociala, som en social entreprenör, som konstpedagog och en som kunde stimulera till att sätta konsten in i ett större, alltså verksamhetsfält. Nästan lite alla Joseph Beuys, inte sant? Alltså, det handlar om konsten i livet, konsten i det sociala. Och det tror jag var ett medvetet val som då kom så småningom. Att det var där han hade sin styrka.
Mm. Och också med... Ja, han fick ju resa mycket, och som är trädgårdarna och det såklart. Alltså, det måste ju ha varit otroligt tillfredsställande på något sätt. Att vara med och anlägga, alltså som konstnär kan man ju tänka sig att man målar med liv liksom, eller vad man ska säga, med blommor och med. Så det blir också. Jag tänkte på en grej, det här med modernismen, den grep ju honom. Den liksom filosofiimpulsen eller konstimpulsen och så vidare. Modernismen är ju rätt så, och funktionalismen är ju rätt så utskällda idag på något sätt. Men jag tänkte på det, därifrån han kom, vad var det som du tror han fångades så mycket av i modernismen och funktionalismen och så? Du skriver han, den här Stockholmsutställningen och Asplund, som är en slags modernismens genombrott i Sverige, som en konstimpuls eller en arkitekturimpuls. Var det friheten? Var det liksom brottet mot det gamla? Var det det nya, järva, hoppet om framtiden?
Alltså det här är ju lite intressant, därför att det är ju helt klart att det här har ett sammanhang med att modernismen betydde ett genombrott för det andliga i konsten vid förra sekelskiftet då. Och det var ju de här stora portalfigurerna bland modernisterna som Arne hade med sig egentligen under hela livet i sina föredrag. Märkligt nog så var han inte så intresserad av de här abstrakta expressionisterna som ju kom på 1950-talet och var Arne samtidigt, och som också hade en andlig, stark andlig impuls. Men det var ju de här tidiga modernisterna, så som Kandinsky, Mondrian, Javlensky. Ja, jag ska kanske inte nämna glömma Hilma Klint, men hon kom ju inte med på den tiden. Och det var ju just för att de för det första intresserade sig för Steiner också som konstnärer, och hade en banbrytande verkan på det sättet att de frigjorde ju färg från tingen, från naturalismen, för att forska i det andliga bakom form och färg då. Och den stora, vad ska man säga, intentionen hos Arne var ju att föra den impulsen vidare. Att förnya den. Att få konstnärer att ta upp det på ett nytt sätt då.
Mm. Kan man säga det här att försöka leva sitt liv som konst, att det är en modernistisk... Ja, det är ett modernistiskt sätt.
Alltså det fanns ju, jag skulle vilja säga att det är postmodernt.
Ja.
Alltså det fanns ju redan på Steiners tid. Du hade dadaismen som var helt, du vet, fullständigt in i det absurda
ja.
med med performances och sådär. Men det är ju ingen konstriktning som har haft så stor inflytande på det postmoderna som just dadaismen. Mm. Där man tar upp det här med människan som konstverk, performances, happenings och så vidare. Och där också då Josef Beuys var den som tog upp det som antroposof. Mm. Men han var ju inte rumsren ett tag. Mm. Men Arne tar ju med honom så småningom i sina föredrag också. Mm.
Men visst var det så, Arne, han hade inte så mycket till övers för dadaismen eller surrealismen, va? Eller? Ja.
Nej, det hade han ju inte. För på ett sätt så Arne var ju väldigt inspirerad av Schiller och Schillers estetiska brev.
Mm.
Och det är ju också något som återkommer i Arnes föredrag väldigt mycket. Det är ju just den här polariteten mellan formdrift och det synliga drift.
Mm.
Och mitt emellan mitten som liksom är frihetens och det kreativa lekdriften.
Mm.
Och där hade ju Arne ett ideal väldigt länge om att konsten skulle ha en slags balans mellan de här två sidorna inom människan och i konsten och i arkitekturhistorien också.
Mm.
Så att han såg väl på mycket av det som då, till exempel surrealismen, det var ju utflytande, det var ju alltså drift, det var fantasteri, ikke sant? Det var medan kubismen, det var ju åt andra hållet, det var för mycket form, det var stelt.
Mm.
Och det där idealet behöll ju Arne under hela sitt liv, skulle jag vilja säga.
Ja. Vi vill ju gärna tro i den här podden att människor som inte har så bra koll på antroposofi använder oss för att få en liten inblick i antroposofi. Och vi har pratat om en grej idag som vi pratar om lite då och då genom poddandet. Men som vi nästan aldrig bryr oss om att förklara något vidare. Och det är det här med ett goetheanistiskt förhållningssätt. Hur såg Arne på det? Vad är det för någonting, ett goetheanistiskt? Hur såg han på det?
Jo, det här kom ju från Steiner och tidigare från Goethe naturligtvis. Eftersom Steiner då var väldigt tidig. Han skrev ju ingen egen estetik, men han tog ju upp Goethes tankar om metamorfos och förvandling i konsten. Och det var ju en av Steiners tidigaste uppsatser där han beskriver ju då att den sanna konsten arbetar med metamorfos och förvandling. Men i början så är ju Steiner ganska idealistisk och senare så börjar han ju själv jobba som konstnär. Och då blir han ju lite mer jordnära. Men man ser ju då av första Goetheanum som man ju kallar för en goetheanistisk eller spirituell funktionalism. Där ser man ju hur han försöker få fram alltså, den här dynamiken i ett formspråk.
Mm.
Och att få fram också former som har uttrycker en andlig realitet, så att säga.
Mm.
Och där igen så ser man ju också att han ville göra något annat än till exempel Jugendstilen, som man tyckte var för dekorativ. Den hade stelnat. Han ville ge liv till de här organiska formerna.
Mm.
Och få fram själva växtdynamiken istället för att det skulle bli något utvändigt som man då satte dit efteråt i arkitekturen.
Just det, precis.
Och sedan så ville han ju också bort ifrån det här mer funktionalistiska döda. Där man sätter ihop en byggnad med olika delar och så vidare. Så det han, Han ville jo at hele bygnaden skulle være som en helhetlig organism, der varje del spegler helheten og er et uttrykk for formforvandling.
Ja, precis.
Mm. Jeg tror at du nevnte Hilma og Klint, hun har blitt veldig populær nu. Mm. Og målningarna var jo et tag her i Järna. Förekommer hon i Arnes brev eller vad var Arnes relation till henne?
Det är ett lite senare kapitel. Den här går ju upp till 1964. Och efter det så kom ju den här historien med att Erik af Klint vänder sig till Arne för att antroposofiska sällskapet ska ta hand om hennes verk.
Mm.
Och det gör ju Arne också. De får ju då en plats på Irenebys ateljé. Så att det är ju ingen hemlighet att Arne var inte så helt begeistrad för Hilma af Klint.
Mm.
Därför att hon representerade ju något helt annat än det här göteanistiska. Att jobba ur färgen till exempel, som ju var Steiners devis. Men han var ju då till mötesgående naturligtvis och gjorde så att hon fick en plats på Irenebys ateljé där ute i ladan.
Mm. Jag funderar på om vi ska gå in på landning lite.
Ja, det tänker jag väl om du skulle bara...
Jag tänkte om du har något... Har du lärt dig någonting? Har du en slutsats? Har du ett slutord? För att runda av det här samtalet.
Alltså då kanske jag kan säga något om själva boken. Därför att jag hoppas ju att den når ut till läsarna naturligtvis. Och att den kan vara intressant. Men det är ju så där också att det här är en bok som jag tror man kan bläddra lite i. För det är ju inget som man liksom på en gång tar till sig och stoppar i väskan, tror jag. Men jag tror också att det är en bok man kan bläddra i och välja ut vissa delar som man tycker är spännande. Det är inte så att man behöver lusläsa den. Och där kan jag tänka mig att den kanske först och främst är en bok för de som är konstintresserade. Men för de som också har erfarenheter med antroposofiska sällskapet så är det också en spännande bok. Och kanske också inte minst de som vill lära känna Arne för den är mer personlig sida.
Mm.
Så,
mm.
så tror jag man kan ha väldigt stor glädje av de här breven. Mm.
Ska man tolka det så att våra tittare och även andra kan se fram emot en del två så småningom, efter 64?
Alltså, faktum var ju den att jag hade tänkt att skriva en bok med 30 kapitel, 15 kapitel med första upp till 64 och 15 kapitel fram till Arnes bortgång, alltså död 2005. Och så hände ju det då att varje kapitel började dela sig och jag såg att det var ju omöjligt att utesluta liksom det och det och det och det. Så kom de här breven och skulle jag skriva en bok så hade det blivit 1000 sidor. Men det är en lite öppen fråga. Jag tror faktiskt att jag kommer att lyssna lite på intresset. Därför att det är svårt att skriva böcker idag. Svårt att sälja böcker. Folk, unga människor läser inte så mycket. Men det enda jag kan säga är att jag får ju frågan och det finns skiss till 30, ytterligare 30 kapitel. Ja, jag tror bara jag behöver en liten paus.
Ja, men då tar det som ett löfte.
Nu vänder vi oss direkt till läsarna. Nu springer ni ut så köper ni den här boken så att upplagan tar slut omedelbart. Då kanske det kommer en ny till bok. Ja, men då är vi kanske klara där.
Ja, vi ser fram emot den nästa avsnittet.
Tack så mycket för att du kom.
Tack för att du kom.
Tack ska ni ha.